Det här är en podd från Svenska Yle.
Joe Biden har nu suttit som president i 100 dagar och mycket har hunnit hända i USA sen dess. Biden tvingades genast ta kontroll över kaoset i landet. Så hur har han lyckats och vilka spår lämnar den här rivstarten? Ja, det här ska vi diskutera här i nyhetspodden från Svenska Yle. Vi ska sammanfatta de 100 första dagarna med Biden i Vita huset. Jag heter Johannes Staberman och med mig från New York har jag vår USA-korrespondent Ville Hupa. God kväll, Ville.
God kväll och hej på dig.
Ja, när vi nu talar så är det sent på kvällen där eller midnatt där och tidigt på morgonen här i Finland. Och det är bara några timmar sedan president Joe Biden höll sitt stora linjetal i kongressen med anledning då av att han har suttit i 100 dagar som president. Och Biden presenterar här sina visioner för USA och vad han vill driva igenom som president. Ville, hurdan Biden var det som talar nu jämfört med när du första gången såg honom live?
Ja, första och hittills enda gången jag såg honom live, då var han kandidat. Det var i Iowa för ganska exakt 15 månader sedan. Och det här var då alltså en dryg månad innan coronapandemin vände upp och ner på allt, så det känns som en liten evighet. Och då gav nog Biden ett kanske lite trött, lite distraherat intryck. Det fanns liksom ingen hype kring Biden. Och det kändes också som att hans budskap om enighet och om att återgå till det normala efter Trump, att det då inte riktigt satt rätt i tiden, att demokrater ville ha något mer revolutionerande. Och jag minns att jag tänkte att om han skulle ha ställt upp 4 år tidigare så skulle han kanske haft en bättre chans, men nu kanske det då inte mera går vägen. Men sen gick det som det gick. Och han vann presidentvalet och nu är han president och talar inför kongressen. Och det var ett ganska viktigt tal. Det ett tal som många amerikaner som kanske inte annars följer med politik dagligen säkert följde med. Och Biden försökte både lägga fram sin vision och marknadsföra sina bedrifter, meriter, så här långt under de första 100 dagarna.
Ja, vad skulle du säga att hans på något sätt främsta budskap då till amerikanska folket var?
Om jag riktigt komprimerade så kunde jag säga att budskapet var att USA har drabbats av flera kriser och är fortfarande inne i en kris, men USA är på väg mot bättre tider. Kampen mot coronapandemin framskrider fint och fler viktiga reformer är på väg. Och så försökte han då sälja sin vision om de här enorma investeringarna, offentliga investeringarna som han har ambition att genomföra och som demokraterna vill genomföra. Både när det gäller då infrastruktur, broar, vägar, bredband, byggnader, men också när det gäller till exempel familjepolitik, dagvård, klimatet. Så att big government is back, den stora staten är tillbaka, så kunde man kanske sammanfatta Bidens budskap i ett nötskal.
En hur viktig milstolpe är då de här liksom första 100 dagarna med tanke på att han ännu ska sitta i 4 år ändå?
Nå, egentligen så är det ju inte alls så viktigt, det är en helt godtyckligt valmilstolpe. Det var egentligen en tradition som Franklin Roosevelt, president på 1930-talet, inledde, alltså Roosevelt la själv upp ett sånt här mål om att han skulle åstadkomma diverse saker under de första 100 dagarna. Men sen dess så har amerikanska presidenter ofta fäst uppmärksamhet vid den här milstolpen, och framförallt journalister och medier har slagit fast det som en inom stationstecken viktig milstolpe, vid vilken man då lite utvärderar en presidents insatser i början av presidentperioden. Och eftersom ingen politiker eller president då kan strunta i medierna, så har det blivit en milstolpe som också påverkar presidentens agenda.
Hur skulle du då beskriva Bidens 100 första dagar? För att jag menar så här, när jag tittar på avstånd så kan man få en bild av att liksom USA har tagit en verklig U-sväng efter att Biden tog över. Men jag vet inte, håller du med?
Nu kan man tala om en U-sväng. Det är nog nästan som natt och dag, känns det som emellanåt när man jämfört med den här Trumps presidentperiod. Och det är ju inte så överraskande med tanke på att Donald Trump ju var ett rött skynke för Joe Biden och för alla andra demokrater. Och många av Joe Bidens första beslut när han tillträdde den 20 januari, så det handlar ju om att upphäva flera av Trumps beslut. Flera gällde invandringen, där Biden till exempel då har luckrat upp flera Trump-beslut. Till exempel det här kontroversiella beslutet att separera migrantbarn och föräldrar från varandra vid gränsen. Han har gjort nog en total omvändning jämfört med Trump också i klimatpolitiken genom att ställa upp ambitiösa klimatmål och föra den här frågan högt på agendan. Det var ju mer eller mindre en icke-fråga under Trump-perioden, klimatet. En stor förändring också som kanske inte syns utåt så starkt är att statsmaskinerien nu verkar liksom mer väloljat och välorganiserat på något sätt. Alltså oavsett vad man då tycker om Bidens politiska prioriteringar så märks det att samarbete inom hans administration löper smidigare. Alltså kommunikationen utåt är mer koordinerad och kongruent än under Trumps period. Du kommer kanske ihåg att det rådde mer eller mindre ett konstant kaos under Trumps period också inom administrationen där flera personer avskedades med jämna mellanrum och där då Trumps nyckfulla kommunikation då också tog hans egna ministrar på säng. Det här har nu försvunnit och jag skulle säga att mycket av det handlar också om att Biden har utnämnt uttryckliga experter till olika poster och till ministrar medan då Trumps kabinettutnämningar ofta bestod av hans lojala politiska kompanjoner som ju ofta hade en ganska smal erfarenhet av det område som de var ansvariga för. Så att det är nog en stor skillnad.
Allt det här du nu räknar upp, liksom, följer det ett förväntat manuskript eller har någonting överraskat här?
Det var kanske väntat, men kanske den här liksom farten och framförallt ambitionsnivån som Biden har uppvisat. Så det har åtminstone lite överraskat mig och nog många andra också. Och med ambitionsnivå så menar jag just liksom skalan på de här reformerna som vi kanske kommer in på som han föreslår. De är enorma och om han lyckas genomföra dem så kommer det nog att lämna stora spår i det amerikanska samhället. Och också kanske det att han ändå så snabbt har fått coronapandemin under kontroll. Och nu är det nog kanske inte bara Biden vi ska tacka utan också det arbete som har gjorts ute i delstaterna. Men framförallt den här distributionen av vaccinerna har varit rekordsnabb.
Mm. Ja, Joe Biden har verkligen tagit en rivstart som president och på något sätt kavlat upp ärmarna och just tagit tag i den här coronapandemin som sköttes väldigt dåligt i början och rivit igenom ett historiskt stort sådant krisstöd på nästan 2000 miljarder dollar, enorma summor som då ska stimulera ekonomin och just starta de här stora sociala reformerna och återställa saker efter Trumps 4 år. Den här liksom rivstarten och farten som du var inne på, jag menar, Biden har ju liksom tidigare beskrivit som lite försiktig och så här, så har det liksom överraskat att han har drivit med sån kraft igenom det här, sin politik?
Det har nog lite överraskat mig. Och försiktig är ett ord som jag själv också har använt just för att beskriva Bidens tidigare profilering. Och då menar jag just hans politiska profilering. Han har tidigare varit en mittendemokrat. Som senator jobbar han ofta för kompromisser som ofta ledde till sån här ganska, vad ska vi säga, inte urvattnade beslut, men beslut som inte resulterar i stora framsteg. Och där hade nu, tycker jag, skett en förändring alltså när Biden har blivit president. Och den börjar säkert redan under kampanjen. Och det är just skalan av de förändringar och reformer som han nu aspirerar på att uppnå som har överraskat mig. Vare sig det då handlar om de här högt uppställda klimatmålen eller det här massiva infrastrukturpaketet som han och demokraterna nu försöker driva igenom, eller det här stimulanspaketet på 2000 miljarder dollar som du redan nämnde, som kongressen redan har godkänt. Det är alldeles enorma summor vi talar om. Och man kan också säga att Biden har tagit ett litet steg vänsterut, nämligen mycket av det som han nu driver fram är sånt som progressiva demokrater uttryckligen har förespråkat i många år.
Varför går han så häftigt ut genast i början? Varför har han så bråttom? Finns det någon förklaring till det här?
En stor förklaring är nog politisk, det vill säga Biden var ju Barack Obamas vicepresident och när Obama blev president för drygt 10 år sedan så försökte han samarbeta med republikanerna. Alltså demokraterna hade då samma situation som nu, det vill säga de hade kontroll över kongressen och presidentposten. De här samarbetsförsöken var totalt fruktlösa för att republikanerna satt sig på tvären. Det republikanska partiet idag är inte dugg mer samarbetsvilligt, till och med ännu mer konfrontativt än då. Så att Biden kan nog inte vänta sig så mycket från republikanernas håll. Och därför tror jag att han helt enkelt har beslutat att då gäller det att med högsta växeln inlagd och försöka driva igenom så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt. En annan orsak är det att det är nästa år så kan de här nu rådande maktpositionerna rubbas i och med att det är ett mellanårsval som då äger rum i USA. Och det finns en stor chans att republikanerna då tar tillbaka majoriteten i representanthuset, och det kommer redan att göra Bidens arbete väldigt mycket svårare. Så att han passar på att uträtta så mycket som möjligt nu under sina första månader och sitt första år.
Just det, han på något sätt säkert upplever att han har momentum nu. Och jag menar, förväntningarna på Biden var också enorma inför, åtminstone bland demokraterna och också, ska vi säga, en stor del av omvärlden. Och ett av Bidens stora löften var just det här att bekämpa coronapandemin och få den under kontroll. Hur har han lyckats med det här så här långt?
När det gäller coronakrisen så där får nog Biden klart godkänt. Smittospridningen har sjunkit rejält i USA. Den är bara en tredjedel i snitt från januarinivåerna då när Biden tog över. Och sen vaccindistributionen, som jag redan nämnde här, har också varit en succé. Över hälften av alla vuxna amerikaner har fått åtminstone en dos. Och just nu så har alla över 16-åriga amerikaner i hela landet rätt att boka åt sig en vaccintid. Här ska man konstatera att det svåra arbetet börjar nu, eftersom det gäller att försöka övertala de som ännu är skeptiska till att ta ett vaccin att också ta sig en dos. Och i sitt tal ikväll så uppmuntrar Biden amerikanerna att ta ett vaccin. Jag återvände själv från Finland förra veckan. I Finland skulle jag inte ännu ha fått ett vaccin, men mindre än ett dygn efter att jag kom tillbaka till New York så hade jag fått min första vaccindos på det lokala apoteket.
Ja, vaccineringstakten i USA har varit verkligt snabb. Annat kan man inte säga. Ett annat löfte som Biden gav, bland annat då i sitt ren installationstal i januari, så var just det här att försöka ena ett splittrat amerikanskt folk och lugna ner stämningen i landet. Hur har han lyckats med det här?
Den här splittringen sitter nog djupt och den har inte försvunnit någonstans. Jag undrar om Biden en själv trodde eller någon annan att han på något sätt skulle kunna ena det här tudelade folket under sina första 100 dagar. Men om vi ser på det politiskt så har nog Biden faktiskt då också driv i demokraternas målsättningar utan att hemskt mycket snegla på republikanerna, så att det här löftet har han i det avseendet nog inte levt upp till. Men Bidens retorik är ju ofta väldigt försonlig eller enande. Jag menar, han har undvikit den typen av påhopp som har blivit väldigt vanliga i den amerikanska politiken, så att på den punkten har han åtminstone försökt anta en betydligt försonligare ton.
Hur verkar det här på något sätt gå hem hos folket? Men hurdant betyg ger folket åt honom så här långt?
Ett relativt gott betyg så här långt skulle jag vilja påstå. Enligt olika mätningar så är det drygt hälften, 52-54% ungefär av de tillfrågade, som ger Biden godkänt i olika mätningar. Men sen är tudelningen enorm, det vill säga en stor majoritet av republikanerna ger tummen ner åt Biden, medan nästan alla demokrater är väldigt nöjda med Biden. Så att frågan är om han alls kommer särskilt mycket högre än så här under sin presidentperiod, det får vi väl se. Men det som Biden ju har gjort är att han har drivit fram nu den typen av reformer som åtnjuter en ganska stor popularitet bland alla amerikaner. Det vill säga just det här coronastimulanspaketet och också infrastrukturpaketet. Infrastrukturen var ju också någonting som Trump i tiderna lovade att ta itu med, men som han aldrig fick gjort. Så att det kan vara ett smart drag av Biden att satsa på den här typen av frågor som åtminstone åtnjuter någon typ av popularitet också bland republikanerna. Sen när det gäller till exempel skärpningar av vapenlagarna och invandringspolitiken, så där är nog, ligger nog partierna ett ljusår från varandra. Där kommer Biden att stöta på enormt motstånd från republikanerna.
Ja, du var inne på den här invandringsfrågan, för allt har Biden inte riktigt lyckats så bra med, och ett av de största misslyckanden anses just vara det här hanteringen av invandringsfrågan, och det här var ju någonting som han också lyfte upp under sin valkampanj som en viktig fråga. Vad är det han liksom misslyckats här med så mycket?
Ja, det som har hänt alltså är att migranttrycket har ökat dramatiskt under de här första månaderna av året vid den mexikanska gränsen. Alltså det är väldigt många människor från länder som Honduras, El Salvador, Guatemala som försöker ta sig till USA. Och en orsak är det att Trump inte längre är president och att det finns en uppfattning i de här länderna om att det nu finns bättre chanser att ta sig till USA och påbörja ett nytt liv. Och republikanerna anklagar då Bidens löften om en mer generös invandringspolitik för den här migrantvågen. Och lite har man nog fått intryck av att Biden-administrationen kanske lite har tagits på säng i den här frågan. Och förhållandena där vid gränsen är ju odrägliga på flera håll. Och det har också väckt kritik på vänsterkanten att många av de här migranterna som har då överskridit gränsen att de tvingas då i flera dygn vistas i förhållanden som är ganska obehagliga. Så att det här är nog en utmaning som Biden måste ta itu med, och det är ju vicepresidenten då Kamala Harris som han har delegerat ansvaret på för att försöka hantera den här frågan.
Ja, det finns utmaningar här. Om vi tänker på följande 100 dagar, vad blir Bidens största utmaningar, eller vad kan vi på något sätt förvänta oss av dem?
Ja, vi får nog förvänta oss att Biden håller en ganska hög växel också i fortsättningen. Här finns flera frågor som kommer att bli aktuella nu under de kommande månaderna. Det största är kanske det här massiva infrastrukturpaketet. Men sen handlar det också om till exempel en reform av polisväsendet. George Floyds död och den rättegång som nyligen avslutades fick en enorm uppmärksamhet, och i sitt tal så uppmanade Biden kongressen då att godkänna det här lagförslaget som redan har godkänts i den lägre kammaren, det vill säga representanthuset, om en ny lag för polisväsendet. Så det här är åtminstone två frågor som kommer att bli aktuella under de närmaste månaderna.
Och så har vi den här coronapandemin som fortfarande hänger kvar. Tror du Biden kommer att gå till historien som USAs pandemipresident?
Jo, säkert kommer det att bli en del av hans eftermäle att han då har lotsat ut USA ur pandemin. Det ser ju ganska lovande ut just nu. Men sammanfattningsvis skulle jag säga att Biden, om ens hälften av de här reformerna som han planerar går igenom, så kommer att gå till historien som den president som återupprättade, eller försökte återupprätta amerikanernas tro på att staten kan skapa stora positiva förändringar i det amerikanska samhället.
Ville Hopa, tack för att du var med här i nyhetspodden igen. Jag heter Johannes Taberman, fortsätt lyssna på oss.